Och så läser jag från Lukas evangelium, första kapitlet, vers 26-38. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Och därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt att är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Josef idag, och då är det inte Josef som Marias man, utan det är Jakobs son Josef. Och det är en av de berättelserna i Bibeln som jag väldigt ofta återkommer till och som griper tag i mitt hjärta väldigt mycket. Jag tror den berättelsen har enormt mycket att säga oss. Och min bön är idag att vi ska få upptäcka lite mer tillsammans. Det här är en väldigt lång berättelse. Den börjar i första Mosebok 37 och sedan håller på till 50:e kapitlet med ett avbrott bara på kapitel 38. Och vi kan ju omöjligen läsa allt det där, så att vi kommer att läsa en hel del, och sen kommer jag också att berätta en hel del däremellan för att summera vad berättelsen handlar om. Bakgrunden är ju att Jakob är Josefs pappa, och Jakob är ju Isaks son. Och Isak är ju Abrahams son. Så att Jakob fick 12 barn. Och det fick han med sina båda hustrur Rakel och Lea och deras slavinner, som det står. Så att totalt fick han 12. Och Josef är då näst yngst av dem tillsammans med sin bror då, som är helbror, som han fick med samma, alltså samma mamma fick, så att säga. Och det är Benjamin. Och när vi kommer in i berättelsen så verkar inte familjen vara en särskilt välfungerande familj. Den är inte homogen. Och det är väldigt spännande. Här kan vi nog många känna igen oss på att våra omständigheter inte alltid är på något sätt perfekta. Och vi kan se i berättelsen här hur Gud på olika sätt kan använda sig av det. Vid något tidigare tillfälle här så har jag pratat om David som en man efter Guds hjärta. Och det är ju så fantastiskt att läsa om David och att han också fick kallas för en man efter Guds hjärta, eftersom han gjorde en rad mycket allvarliga felsteg och synder. Men det finns några bibliska karaktärer som sticker ut lite grann på det sättet att där står inte något om några stora synder eller felsteg i deras liv. Och där är Josef en av dem. En annan man kan läsa om är Daniel. Vi ska då titta vad vi kan lära oss av Josefs liv. Och då behöver vi ju först läsa en del saker om det här. Så vi börjar nu i första Mosebok 37. Där vi möter Josef för första gången. Första Mosebok 37 och verserna 1-4. Jag kommer att göra så att jag läser och stannar mitt i läsningen och lägger ut texten lite grann. Men Jakob bosatte sig i Kanans land där hans far hade bott som främling. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bila och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel, som också då Jakob kallas för, det namnet fick han av Gud. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner eftersom han hade fött honom på sin ålderdom. Och han lät göra en helång livklädnad åt honom. När hans bröder såg att deras far älskade honom mer än alla hans bröder hatade de honom och kunde inte tala vänligt med honom. Nu var det ju så att Jakobs övriga söner var inte de allra bästa barnen. De hade ställt till med ganska mycket svårigheter. Det står ju där att faktiskt Josef berättade allt ont som gjordes om dem. Och man kan ju tycka möjligtvis att han skvallrade lite grann. Men det fanns nog en del att berätta om där. Sedan så står det att fadern särbehandlade Josef. Och det var väl kanske inte det visaste att göra. Och det väckte då hans bröders avund och hat. Läser vi vidare. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, skulle du bli vår kung och härska över oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sade han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sade, vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade detta på minnet. Så vi kan se här hur Josef väldigt tidigt får några drömmar från Gud. Man kan säga att han får några Herrens ord om framtiden, några starka visioner. Och kanske lite ovist berättade han det för bröderna som inte gillade honom från början och sedan tyckte ännu mindre om honom. Vi fortsätter att läsa. Och hans bröder gick för att vakta sin fars får i Sikem. Då sade Israel till Josef, se dina bröder vaktar fåren i Sikem. Jag vill skicka dig till dem. Han svarade, jag är beredd. Israel sa det till honom, gå och se efter om allt är väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till Sikem. Där mötte han en man medan han gick omkring villrådig på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag söker efter mina bröder. Säg var det vakta sin jord. Mannen svarade, det har gått härifrån, jag hörde dem säga att det skulle gå till Dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder. och fann dem i Dotan. Men när de såg honom på avstånd innan han kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. De sade till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Alltså så till en milda grad hatade de honom så att de var beredda att ta död på honom. Men när Ruben hörde detta ville han rädda honom undan dem och sade: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder så slet de av honom den helånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom och det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ismailiter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med drabantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. Då sade Juda till sina bröder: vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismailiterna. Låt inte vår hand komma vid honom. Han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Och bröderna följde hans råd. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef i brunnen. De sålde honom för 20 siklar silver till ismailiterna som förde Josef till Egypten. Vi kan stanna där. Så blev det alltså med Josef, att han blev förrådd av sina bröder och såld till Egypten. Och nästa kapitel hamnar då hur han kommer ner till Egypten och blir såld som slav till en man som heter Potifar. Och då kan man ju tänka sig att han redan där måste ha tänkt: vad hände med de drömmarna jag fick från Gud? Vad hände nu? Det blev ju inte alls som jag hade tänkt. Och han hade säkert många kampstunder med sig själv om hur han skulle agera. Men det visar sig att när han väl blev såld till slav till Potifars hus så utmärkte han sig där genom att vara väldigt ansvarsfull och göra sitt arbete så väl. Så efter en tid där så bestämde sig Potifar, som var en hög tjänsteman inför farao, att jag överlåter allt till Josef. Och när han bestämde sig för att överlåta hela sitt hus och allt vad som skulle skötas till Josef, då står det att Guds välsignelse kom över allt han hade på grund av Josef. Så han blev redan där till en jättestor välsignelse. Men så efter en tid där så står det att Potifars hustru kastade långa blickar på Josef. Det står att han såg väldigt bra ut. Och hon sa till honom att: kom och ligg med mig. Och han sa: nej, det vill jag inte. Och hans argumentation är lite spännande. Jag ska hoppa fram till den här. Det här står i kapitel 39 och vers 7. Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sade: ligg med mig. Men han vägrade och sade till sin herres hustru: ända sedan min herre tog mig i sin tjänst bekymrar han sig inte för om något i huset. Allt han äger har han lämnat åt mig att sköta om. Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig han förbehållit sig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Så det var så han såg på det, att han skulle synda ytterst mot Gud genom att lyda henne. Och hon höll på så där dag efter dag, och till slut så tog hon tag i hans mantel och skulle helt enkelt ha honom med sig. Och då stod det att han flydde ut ur huset. Och då vände hon liksom på kuttingen och istället då började skrika och säga att Josef hade försökt våldföra sig på henne. Och när Potifar då kommer hem så blir han ju väldigt arg förstått och sätter då Josef i fängelse. Så först blir han alltså såld utan egen förskyllan till Egypten. Och så tjänar han väldigt, Potifar väldigt bra där, gör sitt bästa, blir oskyldigt anklagad och hamnar i fängelse. Och återigen måste han ju tänkt, vad hände egentligen med det som Gud visade mig i drömmarna? Var det överhuvudtaget Gud som visade mig det här? Eller vad är det frågan om? Nu sitter han där i fängelset och har ju valet att deppa ihop alldeles. Eller kanske fastna i självömkan. Jag är ganska säker på att han var inte av mycket annat material än dig och mig. Så säkerligen så hamnade han där då och då. Men han bestämde sig för att göra sitt bästa. Och det står där att den som hade hand om fängelset, på samma sätt som Potifar lät Josef ta hand om allt, så lät också då fångvaktaren där Josef ta hand om allting i fängelset. Och rätt som det är så händer någonting i berättelsen, för att farao blir väldigt arg på två av sina tjänare, hovmästaren och bagaren. Och de kommer till fängelset där och får på samma natt varsin dröm. Och de ser alldeles deprimerade ut när Josef hittar dem. Och så säger de att vi har haft så besynliga drömmar och vi förstår ingenting av det. Och då säger Josef att berätta drömmen för mig. Gud kan tyda drömmarna för er. Och så berättar då de båda två, de här bagaren och hovmästaren, sina drömmar. Och Josef säger då att drömmarna betyder att den ena, hovmästaren, ska efter 3 dagar bli upprättad till sin tjänst igen. Och den andra ska efter 3 dagar helt enkelt avrättas genom att bli av med sitt huvud. Och det skedde precis så. Josef bad den här hovmästaren att komma ihåg honom inför farao och nämna om Josef som sitter där i fängelset. Men det står faktiskt att han glömde helt av Josef. När han hade själv blivit räddad så var det borta med Josef. Men så händer ytterligare en sak i berättelsen, och det är att farao får 2 drömmar efter varandra som är så besynnerliga så att han blir väldigt orolig av dem. Och han kallar samman alla sina spåmän, vilket fanns väldigt mycket spåmän och magiker i Egypten. Och han berättar drömmarna för dem och de förstår inte alls vad det handlar om. Men då kommer den här tjänaren, hovmästaren, kommer ihåg Josef och så säger han, jo, jag måste påminna farao om när jag hade försyndat, när jag hamnat i fängelset här. Då mötte jag en ung man där som jag berättade drömmen för, och också bagaren berättade drömmen för. Och han uttydde drömmarna och det blev precis som han sagt. Så då befaller alltså farao att Josef ska hämtas från Egypten. Och det står att de fick ju ge honom nya kläder och fick väl fräscha upp honom på alla möjliga sätt för att han skulle kunna komma inför farao. Och dit kommer han 30 år gammal. Och då var han alltså 17 år när berättelsen började. Så det här har hunnit gå rätt många år. Och antagligen rätt många av dem var också i fängelset. Och farao berättar sina mycket besynliga drömmar. Han säger det att jag såg 7 feta kor stiga upp ur floden Nilen. Och efter det så kom 7 väldigt magra, fula kor upp. Och de åt upp de här feta korna. Vilken märklig dröm, va? Och när de hade ätit upp de här feta korna så var de lika magra ändå. Och så såg han också 7 ax på ett strå som var oerhört fullödiga och stora. Och efter dem så kom det upp ett väldigt magert strå med 7 väldigt magra ax. Som på samma sätt åt upp de här stora axen och sedan så blev de inte stora ändå. Och här kommer vi fram till hur då Josef säger att Gud kan ge farao ett lyckosamt svar. Och så lägger han ut texten och talar om för farao att Gud har bestämt det här. Att det ska komma 7 väldigt frodiga år över Egyptens land. Och det kommer komma så oerhört mycket skördar på alla sätt. Så ni vet inte vad ni ska göra av det i stort sett. Och efter det så kommer 7 väldigt, väldigt magra och torra år. Så magra och torra att man inte ens kommer att komma ihåg de här 7 första åren. Så där uttydde han ju drömmarna. Men sen gav han också farao ett råd. Han sa till honom att utse nu en vis och förståndig man som kan se till att ta hand om 20% av avkastningen under de här 7 rika åren. Och det var ju ett väldigt bra råd. Och när han har lagt ut texten där så säger farao att ja, finns det någon så vis och förståndig som han här? Så han frågar väl de som sitter runt omkring. Och så säger han att du Josef, du får bli den näst högste mannen i Egypten. Utan din vilja ska ingen höja vare sig hand eller fot. Och du kommer få vara den som genomför det här arbetet för mig att samla ihop skörden. Så Josef gick alltså på en enda dag från fängelse till den högsta tänkbara positionen under farao. Och sånt här kan ju påverka människor oerhört mycket. Ibland är det väldigt svårt att stå kvar och hålla en så att säga kristuslig karaktär i motgången. Men det kan vara ännu svårare att göra det när det går bra. Hur gör då Josef? Ja, det verkar som att det spelar ingen roll om det var i Potifars hus eller om det var i fängelset eller om det är i faraos tjänst. Han känner på precis lika troget där. Och de här 7 goda åren, de börjar och Josef samlar in all de här 20-procentiga skördarna per år. Och det blir enorma mängder säd som sparas, så pass mycket så att till slut så gick det inte att hålla räkning på det. Men så kommer de 7 dåliga åren och det var inte bara Egypten som drabbades av de här 7 dåliga åren utan det var hela området runt omkring, även där Jakob och hans söner bodde. Och så småningom så hamnar vi i det mycket spännande kapitel 42 som vi nu bläddrar till. Och då står vi inför att Josefs bröder reser till Egypten. Och vi läser det från vers 1 och så läser vi kapitlet igenom. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sa han till sina söner: varför är ni så rådlösa? Och han fortsatte: jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss, så att vi överlever och inte dör. Då reste 10 av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna, för han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd, eftersom det rådde hungersnöd i Kanaans land. Josef var nu den som hade makten i landet och det var han som sålde säd till allt folket. När Josefs bröder kom dit bugade de sig för honom med ansiktet mot jorden. Där ser vi hur den första drömmen går i uppfyllelse när hans bröder böjer sig inför honom. Då Josef såg sina bröder kände han igen dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: varifrån kommer ni? De svarade: från Kanaans land för att köpa säd till mat. Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på de drömmar han hade haft om dem. Här gör han någonting märkligt. Josef, hur många av oss skulle triumferande sagt till brorsorna redan där: känner inte igen mig? Det är jag som är Josef. Det blev precis som jag hade sagt. Nej, han gör inte så. Han beter sig på ett helt annat sätt. Vi fortsätter att läsa lite, ska vi se vad det här går ut på. Han sa det till dem, ni är spejare. Ni har kommit för att se vad landet saknar skydd. De svarade, nej, nej herre. Dina tjänare har kommit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samma man. Vi är hedliga män. Dina tjänare är inga spejare. Men han sa till dem, jo, ni har kommit för att ta reda på vad landet saknar skydd. De svarade, vi dina tjänare är 12 bröder. Söner till en och samma man i Kanans land. Den yngste är hemma hos vår far och en lever inte längre. Och det var ju då Josef själv som de talade så om då. Josef sa till dem, det är som jag har sagt er, ni är spejare. Så här ska jag pröva er så sant farao lever. Ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste fara och hämta hit er bror medan ni andra stannar som fångar. Så kan jag pröva om ni talar sanning. Om det inte är så, så är ni spejare så sant farao lever. Sedan höll han dem i förvar i 3 dagar. Josef bestämmer sig alltså för att pröva sina bröder. Istället för att bara liksom tala om att nu är det så att jag är den som bestämmer och jag har fått rätt och så vidare. Så utsätter han dem för en väldigt tuff situation. Och varför gör han så? Jag tror att berättelsen här handlar om att han vill ge dem chansen att reflektera över sina handlingar och det de har gjort. Och få känna av tyngden av det de har gjort på ett sådant sätt att de faktiskt kan vända om. Ompröva sitt liv och vända om. På 3:e dagen sade Josef till dem, om ni vill leva så gör på detta sätt, för jag fruktar Gud. Om ni hedliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge i huset där ni satt fängslade. Men ni andra får resa er väg och föra hem den säd som ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hos er. Ta sedan med er yngste bror hit till mig. Om ni talar sanning ska ni slippa dö. Och de gjorde så. Och så kommer nu första tecknet på en omvändelse. För de säger, men han sa det till varandra, vi bär på skuld för det vi gjorde mot vår bror. Vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande, men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Och Ruben svarade dem, sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken, men ni lyssnade inte på mig, därför utkrävs nu hans blod. Men de visste ju inte att Josef förstod detta, för han talade till dem genom tolk. Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem. Och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom för deras ögon. Så här ser vi att någonting händer i bröderna. Och någonting som de själva vågar tala om till och med när de blir utsatta för denna prövning. Och de får då vända tillbaka till sin far igen. Och de har med sig säd, men de kommer också finna att i sina säckar så finns det pengarna som de har betalat säden med. Och då blir de ännu oroligare. Att vad är det som händer? Så kommer de då till pappa Jakob och berättar allt detta. Och deras pappa säger, hur kunde ni göra så illa att ni berättade att ni hade en son till, för nu måste jag alltså släppa ifrån mig Benjamin för att ni ska få åka dit igen. Och han ville inte detta. Men maten tog ju slut och till slut så sa Jakob att nu får ni åka igen och köpa mera säd. Men de påminde honom om det att vi kan inte åka dit med mindre än att minsta brorsan Benjamin följer med. Och här är det Juda som tar ett personligt ansvar för Benjamin. Han säger så här, nu är vi kapitel 43 och vers 8. kapitel 43, vers 8. Juda sa det då till sin fader Israel: låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö. Vi själva, du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Om min hand får du utkräva honom. Om jag inte för honom tillbaka till dig och ställer honom inför ditt ansikte, ska jag vara en syndare inför dig i all min tid. Och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Och då går pappa Jakob med på att skicka sönerna igen. När de nu kommer tillbaka till Egypten, till faraos hus, så visar det sig att de blir oerhört förvånade eftersom Josef ställde till med kalas för dem. Och de tänker att nu händer någonting väldigt konstigt. Nu på något sätt kommer han hämnas oss. Så de tar genast fram de här pengarna och säger att här är pengarna som vi är med oss. Vi fattar inte att de förra vi betalade med kunde hamna våra säckar. Men Josef tjänare sa att det är ingen fara, jag har redan fått pengarna. Och så ställer de till med ett fantastiskt kalas. Josef som jobbar fram till kvällen, om man förstår, när han kommer tillbaka så frågar han sina bröder, det första han frågar: står det väl till med er far, den gamle? Han måste ju verkligen undrat mitt i allt detta. Går jag för långt? Tänk om det är så att min pappa hinner dö innan dess. Och de svarar: ja, det står väl till med vår fader. Och när de då ställer till, när han då har kalaset här, så undrar de hur han kan veta, eftersom han placerar bröderna i turordning efter deras ålder. Och på ett särskilt sätt så ger han Benjamin en särskild ynnest där, och han får mera mat och så än de andra. Så allting ser ut som att det är på väg mot att gå väl det här. Men fortfarande har ju bröderna inte kommit dit än att de kan bara göra sin del när det gäller att kunna försonas. Så Josef prövar sina bröder en andra gång. Och det går till som så, ja, jag tror vi läser, ni klarar det va? Vi läser ytterligare, det är så gott att läsa om det här. Nu är vi i kapitel 44 och från vers 1. Därefter befallde Josef sin husföreståndare: fyll männens säckar med säd så mycket de rymmer och lägg vars och ens pengar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngste säck tillsammans med pengarna för hans säd. Han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen när det blev ljust sändes männen iväg med sina åsnor. Men när de hade kommit ett litet stycke utanför staden sade Josef till sin husföreståndare: sätt efter männen, och när du hinner upp dem ska du säga till dem: varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den bägaren som min herre dricker ur och som han brukar spå med. Det är en ond gärning som ni har gjort. När han kom i fatt dem sade han detta till dem. Det svarade honom: varför talar min herre så? Dina tjänare skulle aldrig kunna göra något sådant. Pengarna vi hittade överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från Kanans land. Varför skulle vi då stjäla silver eller guld ur din herres hus? Den av dina tjänare som har bägaren ska dö, och vi andra ska bli min herres slavar. Så säkra är de alltså på att de är oskyldiga. Så att den som har bägaren ska dö och de andra ska bli slavar. Han svarade: ja, det ska bli som ni har sagt. Den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra utan skuld. Så han minskade där konsekvensen. Var en skyndade sig för att lyfta ner sin säck på marken och öppnade den. Han sökte först hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren hittades i Benjamins säck. Alltså då letade de igenom 11 säckar och de kom till den sista Benjamins. Så hittade de bägaren där. Då rev de sönder sina kläder, lastade sina åsnor och vände tillbaka till staden. Juda och hans bröder gick in i Josefs hus där han ännu var kvar, och de föll ner till jorden för honom. Då sa Josef till dem: vad har ni gjort? Förstod ni inte att en man som jag kan spå? Juda svarade: vad ska vi säga till min herre? Hur ska vi tala och hur ska vi rentvås? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Det är mycket märkligt, för missgärningen som Josef beskyllde dem för här är ju den här stölden av silverbägaren, och det har de ju inte gjort. Men Juda pratar om en helt annan missgärning, och det är det de har åsamkat sin bror Josef. Vi är nu min herres slavar, både den som bägaren hittades hos och vi andra. Men Josef sa det: nej, aldrig att jag skulle göra så. Den som bägaren hittades hos, han ska bli min slav. Men ni andra kan fara hem till er far i frid. Så han, de här bröderna som alltså hade så dålig sammanhållning så att de tidigare kunde sälja sin bror och lura sin pappa med att han hade dött, de går nu och väntar om tillsammans för sin bror, yngsta brors skull. Och när han då säger att ja, men då räcker det med att jag får Benjamin så kan ni andra gå. Han serverar riktigt chansen till dem att visa att de inte är lojala mot varandra. De inte älskar varandra. Men de vägrar. Och så kommer ett stycke här nu när Juda ber till faro för sin bror, som är mycket rörande tycker jag. Då steg Juda fram till honom och sade: lyssna på mig herre, låt din tjänare säga ett ord inför min herre och bli inte vred på din tjänare, för du är som faro. Min herre frågade sin tjänare och sade: har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade: min herre, vi har en gammal far och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och som ännu är ung. Men en bror till honom är död, så att han är den enda som är kvar efter sin mor. Och hans far älskar honom. Då sade du till dina tjänare: för honom hit ner till mig så att jag med egna ögon får se honom. Och vi svarade: min herre, pojken kan inte lämna sin far. Han skulle dö om man lämnade honom. Men du sa det till dina tjänare: om er yngste bror inte följer med er hit ner så får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi kommit hem till din tjänare, min far, berättade vi för honom vad min herre hade sagt. Och när vår far sa det: res tillbaka och köp lite säd till mat åt oss, så svarade vi: vi kan inte resa dit ner, bara på det villkoret att vår yngste bror följer med oss kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikte om vår yngste bror inte är med. Men din tjänare, min far, sa det till oss: ni vet själva att min hustru har fött två söner åt mig. En gick bort ifrån mig och jag sa det: han är säkert ihjälriven. Jag har inte sett honom sedan dess. Alltså nu beskriver de ju Josefs situation och hur Jakob tolkade att han försvann. Om ni tar också denna ifrån mig och någon olycka händer honom, så ska ni, så för ni mina grå hår med sorg ner i dödsriket. Om jag alltså kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken som vår fars hjärta är så fäst vid, då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då föra din tjänares, vår fars, grå hår med sorg ner i dödsriket. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken. Och jag har sagt att om jag inte har honom med mig hem igen så ska jag vara en syndare inför min far i all min tid. Och så ber nu Josef då: låt därför din tjänare, alltså han själv, Juda nu bland upp det. Då säger då Juda själv: låt därför din tjänare ska stanna kvar hos min herre som slav i pojkens ställe. Men låt honom fara hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag förmår inte se den sorg som skulle drabba min far. Så här träder alltså Juda in och helt enkelt vill byta ut sig själv mot Benjamins frihet. Han är beredd att ta det här straffet. Och då förstår Josef att nu har det gått långt. Jag brukar alltid bli så rörd när jag läser det här, så jag försöker koncentrera mig. För nu är vi inne i kapitel 45 då. Och då ger sig helt enkelt Josef till känna för sina bröder. Och hur gör han det? Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade: gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna kvar när Josef gav sig till känna av sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa det till sina bröder: jag är Josef, lever faren. Och hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev det för honom. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. När det kom fram sade han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Och hans hjärtelag är alltså en sån förebild på Jesu hjärtelag för oss. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. I 2 år har det varit hungersnöd i landet och det återstår ännu 5 år innan man varken kan plöja eller skörda. Men Gud sände mig före er. Det är så otroligt, vilket perspektiv. Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Och så säger han till och med: det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han säger alltså bortanför allt det felaktiga ni gjorde mig så handlade Gud. Och i det perspektivet som Josef hade, att kunna förlåta, att frivilligt kunna förlåta sina bröder, så såg han det här verkligen så tydligt, att det var för att bevara liv som Gud lät det här hända. Så Gud använde det väldigt felaktiga sättet som ni gjorde mot mig. Och det var alltså Gud som sände mig hit före er. Jag tycker det är så helt otroligt. Och de vet ju inte riktigt vad de ska säga. Bröderna blir alldeles chockade. Och för att inte göra historien för lång, jag hoppas verkligen att ni har blivit så intresserade så att ni går hem och läser det här. Så står det hur han skickar hem sina bröder till att hämta pappa Jakob och hela stora familjen där med alla får och getter och vad de nu hade för någonting. Och komma dit. Och när de kommer hem och berättar för pappa Jakob då. Det kan vi läsa de verserna. Det är kapitel 45 och verserna 25-28. Där står det: de drog upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanans land. De berättade för honom: Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen, för han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem, och när han såg vagnarna som Josef skickat för att hämta honom, då fick deras fader Jakob nytt liv. Och Israel sade: det räcker, min son Josef lever. Jag vill ge mig av så att jag kan få se honom innan jag dör. Och går vi fram ett kapitel där, kapitel 46, verserna 26, ska vi se, verserna 28-30, så ser vi där hur pappa Jakob äntligen fick träffa Josef och Josef äntligen fick träffa sin far. Jakob skickade Juda i förväg till Josef att denna skulle visa honom vägen till Gosen, och det kom till landet Gosen. Josef lät spänna för sin vagn och for till Gosen för att möta sin far Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel sa det till Josef: nu kan jag dö när jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever. Vilket fantastiskt möte. Jag blir så berörd av detta. Men Jakob som trodde att hans son var död får nu uppleva hur hans son har blivit till räddning. Både för hans familj och för en stor region där nere som drabbades av hungersnöd. Jag tycker det här är så fantastiskt. När vi nu får följa de resterande kapitlerna som vi inte ska läsa, så ser vi hur de bosätter sig där i det finaste området i Egypten som heter Gosen. Och så småningom så dör pappa Jakob. Och när pappa Jakob dör, då blir bröderna rädda igen. Och tänker då att nu kommer Josef att hämnas. För det kan inte finnas en förlåtelse av den arten som han har gett oss. Utan vi kommer säkert att få konsekvenserna av det vi har gjort. Så i kapitel 50 och vers 15 till 21 så står det: när Josefs bröder såg att deras far var död sa de: tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss. Därför sände de detta bud till Josef: din far sade till oss före sin död, så ska ni säga till Josef: vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. En sån förebild på Jesu kärlek till oss. En sån förebild. Vi som är ganska ofta drabbas av det, att så stor kan inte Guds kärlek vara. Att han kan förlåta oss allt detta som vi gjort honom. Vi har gjort andra. Men det kan han alltså göra. Och gör helt reservationsfritt. Och Josef får här vara en underbar förebild på Jesus. En liten summering i fyra punkter tänker jag mig här. Och det är att för det första så väljer Gud vem han vill. Och han väljer inte den bäst lämpade eller den som vi skulle tycka var mest passande. Han bara väljer. I det utväljandet blir ofta konsekvensen att andra drabbas av avund. Den andra lärdomen vi kan dra av detta, det är just hur Josef tjänar Gud troget oavsett yttre situation. Om det är för sin far, om det är för Potifar, om det är fängelset eller om det är för farao. Så det är också, leder också till en bön som vi kan ha i våra hjärtan, att hjälp oss att tjäna troget där du har ställt oss. Den tredje punkten är att Gud är mäktig att handla i det som andra människor åsamkar oss. I det som vi tycker går totalt fel. Det kan Gud använda för sina syften på sitt suveräna sätt. Paulus sammanfattar detta i Romarbrevet 8. Att Gud låter allt samverka till det bästa för den som älskar honom. Allt. Egna synder, andra synder, sjukdomar, olyckor, vad som helst. Låter Gud samverka på ett underbart sätt till det bästa. Det vi har i bagaget som vi hoppades att eller skulle önska var ogjort. Också detta kan Gud göra. Så att det samverkar till det bästa och blir någonting väldigt härligt för dig och till hjälp för andra. En bön där är ju att Gud hjälper oss i de situationer vi hamnar i, så att de prövningarna vi hamnar i kan få ha sin gilla gång och väcka fram den, leda till den frukt som Gud är ute efter. Och den fjärde punkten här är just hur Josef är en förebild för Kristus. Hur Abrahams välsignelse, att vi till en välsignelse för alla folk. Vi får en förebild här att Josefs lydnad och vandring inför Gud för med sig inte bara att hans familj blir räddad, utan väldigt många andra. Och där är en förebild till Kristus. Amen.